Stack med Stacy och Rico. Hoppas du är stack med nyhetstimmen. Det är den som pågår och generationspanelen är nu beredd. En sitter med armarna i kors, en har händerna på bordet och en har händerna i knät. Välkommen alla tre. Hilma Lundvall,
tack.
Den yngsta i sammanhanget. Lale Magonaki, den medelåldrigaste och den ovanligt unga, äldsta, Josef El-Khoury. Som för dig, Josef, är det första gången i generationspanelen.
Ja, det stämmer. Mm.
Kan du beskriva dig själv på en halv minut?
Ja, jag är en trevlig person.
Bra början.
Så, ja. Familjefar som älskar min familj. Och jag hoppas på att göra det bästa jag kan. För deras skull och för min skull.
Mm. Hur många barn har du?
3 stycken.
Inga barnbarn?
Nej, inte än.
Mm. Inte ens än, förhoppningsvis.
Mina barn är fortfarande barn, så de kan inte skaffa barn.
Det är mycket nu. Det är ju så att 2 ministrar har avgått bara de senaste 3 dagarna. Får jag börja med att fråga generationspanelen, har ni betalat era tv-licenser?
Jag faktiskt har betalat dubbelt. I lördags när jag öppnade brevet så såg jag att de har både skickat på min mans, alltså till min man och drar på Alto Giro. Och så betalar jag. Så jag betalar dubbelt.
Du kan nästan bli minister. Ja, Josef?
Ja, jag har betalat i alla herrans år. Och varenda gång jag följer upp den där höjningen som de höjer. Och varenda gång jag blir nästan grinig över att varför höjer de jämt och ständigt. Så att jag har betalat hela tiden.
Fast det svider lite, hör
ja,
man där.
Precis.
Hilma, du kanske inte har betalat själv,
nej.
Men din familj, vet du hur det är?
Jag har inte koll på tv-licensen så mycket. Jag har mer koll på mina telefonräkningar och sånt. Det är sånt jag får stå för om det går dåligt. Men de har säkert betalat.
Mm. Hur mycket tror du att det kostar?
TV-licenser, det är något man betalar per år eller?
Kvartal.
För att få kolla på tv.
Mm, och pengarna går också, mycket viktigt, till radio. Men för att få ha en tv som funkar så måste man betala.
Ja, oj. Det blir säkert jättepinsamt. Jag har ingen koll alls, men ett par tusen.
Ett par tusen om året?
Eller ett par tusen i kvartalet. Alltså där.
Nej, så mycket är vi inte värda. Vet ni utan till?
Ja, 492 kronor. Jag ska betala
exakt.
Det den här månaden.
Ja.
Ja.
Cecilia Stegu-Kilå tyckte att det var för mycket. Hon betalade inte förut men skulle nu betala alltihopa i efterskott. Men det hjälpte inte. Är ni förvånade över att kulturministern avgick idag?
Nej. Eller, ja, jag tycker det var ganska... jag tycker det var orättvist gjort mot henne. Men... för jag tycker att något som det där var kanske 10 år sedan eller något har jag hört att det var.
Nej, 10 år tillbaka i tiden.
Ja.
Alltså från nu.
15 år tillbaka i tiden nästan.
Ja, 16 år.
16 till och med 16 år tillbaka. Så hon har inte betalat precis förrän hon kom in i riksdagen en vecka innan.
Jaha, så hon har inte betalat alls?
Nej, hon har struntat i helt och hållet.
Jag trodde det var en engångshändelse för 10 år sedan.
Nej. Det här är alltså en händelse där hon inte alls betalat under 16 års tid. Och precis när hon får ta reda på att hon blir minister, då skyndar hon sig att betala. Men så går det inte till i svensk samhälle, tror jag.
Nej, men då tycker jag verkligen att det var dålig stil av henne. Men om man förstår att minister, då har man ett väldigt ansvarsfullt jobb liksom. Men om jag får säga min personliga åsikt så tycker jag inte att hon verkade kunna så mycket om kultur. Så att jag tycker det är ganska skönt att hon avgick.
Okej.
Vi får se om vi får någon bättre.
Så där går det inte till, säger Lalle. Så du är inte överraskad då?
Nej, jag var inte alls överraskad. Jag var faktiskt mycket förvånad över deras sätt att hantera från första början. Till exempel hur Maria Borelius hanterade situationen. Första intrycket man får i tv av henne. Först ställer hon en massa frågor förstås som hon blev irriterad på. Att hur mycket hon tjänade och vad hon gjort för att komma in på riksdagen. Men sen kommer det in i det här att jag har gjort det här. Vill jag avsätta mig? Varsågod. Det var en sån här kaxig attityd tyckte jag i alla fall. Att om man kommer och ska liksom vara politiker och folk ska ha förtroende för en, så tycker inte jag att det är något vettigt svar att ge till folk precis första dagen. Då får man liksom
men väldigt ärligt.
Ja, men alltså, det är klart att man det har inte, jag tror inte det har med ärlighet att göra, det har med ödmjukhet att göra snarare.
Måste man inte vara kaxig om man ska bli minister, tror du?
Jo, men man ska vara kaxig, men samtidigt så ska man alltid tänka att vem tilltalar man, alltså vem pratar man? Det är alltså, du pratar med folket direkt i tv-sändning. Du pratar inte med politiker så du kan vara kaxig mot. Men när du tilltalar till folket så tycker jag att man borde som politiker ha respekt och ödmjukhet. Det är number one för mig.
Mm. Mm. Josef, vad säger du?
Jag tyckte att överhuvudtaget, alltså från början, hon vet själv att hon har gjort något fel i samhället. Så från början hon skulle tacka nej. Från början att nej, jag vill inte vara där. Därför att inom sig hon skulle ha sagt nej, jag förserar inte den här platsen, jag har gjort fel. Så jag, överhuvudtaget hon ska inte vara in från början.
Mm. Du pratar då om Cecilia Stegö-Pilo.
Precis.
Mm. Maria Borelius då?
Ja, Maria,
handelsministern.
Handelsministern, vad gjorde hon nu? Jag glömde. Alltså,
hon hade haft en svart barnflicka.
Ja,
och sen så hade hon också ett sommarhus i Falsterbo som ägdes av ett bolag i skatteparadiset.
Precis. Ja, samma sak där. Hon har gjort fel, så hon skulle inte ha gått in i det här från början.
Det är deras eget ansvar, båda
precis.
Två, tycker
ja.
Du.
Mm.
Tyckte du att det dröjde för länge alltså då?
Ja, det dröjde väldigt länge. Jag var förvånad att folk orkade hela den här perioden. Oj, vad är det som hände? Speciellt när det är en regimskifte. Det är ju jättestort. Folk måste reagera snabbare. Det här får inte förekomma.
Mm. Men alltså grejen är att problemet är att vissa saker kommer inte fram. Så fort de blev minister så tror jag de har aldrig någonsin hela sitt liv blivit så pass mycket granskat som de blev just i den här veckan.
Mm.
Och då har du liksom någon skelett i garderoben. Den ramlar ut oavsett hur du än gör så kan man ramla ut.
Mm.
Och det gjorde ju väldigt fort på de här.
Det pratades mycket om drevet och att de inte står ut, de utsätts för hård press.
Mm.
Vilket ansvar har journalisterna, medier i den här processen tycker ni?
Alltså ansvar för hur de uppför sig eller?
Ansvar för att ministrar avgår.
Mm.
Känner sig tvungna att avgå.
De har ju faktiskt en hel del ansvar egentligen. Men grejen är att när de har granskat så har de har inte hittat på. Det har ju varit verklighet och de har inte skött sig som de borde som politiker. Så att de har ju ett ansvar. För de ska ju representera någonting som de tror på. Och de har inte själva stå för det. Hur ska folk liksom göra det?
Mm.
Men media är också väldigt, väldigt, väldigt duktiga på att måla upp bilder. Av hur människor, allting sånt där ser ut. Så jag menar det här kanske var jag vet inte. Media kan vara riktiga, journalister speciellt kan vara väldigt påtryckande och pressande. Och då tappar man ju tålamodet. Det förstår ju vem som helst.
Ja, men om du inte har någonting att dölja eller om du inte har gjort något fel.
Nej.
Även om de är på dig så kan de inte liksom... Du vet, till exempel, jag brukar tänka på Ingvar Carlsson eller på andra ministrar som har liksom aldrig nästan varit i blåsväder. De har inte gjort någonting dumt, så
men
därför kommer de inte liksom upp.
Om man har gjort något dumt, vill man att folk ska liksom komma till en och säga så här, varför har du gjort det här, hur, vad tänkte du på, liksom sånt där. Då vill man ju helst bara, jag vet inte, man kanske vill ta det med de personerna som är inblandade. Man kanske inte vill att hela världen ska fatta allting liksom.
Nej, men de har ett ansvar.
Det är en hård press där uppe på toppen, det kan blåsa rätt så hårt.
Medias roll, det ska vara fakta. Har de fakta, då har de kött på ben, då går de hur långt som helst för att alla måste veta allt om de här personerna. Bara fakta, inte bara skvaller och den har sagt si och den har sagt så och deras egna bedömningar. Bara fakta. Och det här var fakta och siffror och allting och papper på. Det är bara att gå och avslöja allt.
Ska vi lämna politiken ett tag?
Mm.
Det är en annan sak som pågår just nu. Det är den muslimska fastemånaden Ramadan. Har ni märkt av det?
Ja,
det har jag hört.
Enständigt ja?
Ja,
man får börja.
Ja, jag går på en så här tjejgrupp som typ heter United Sisters nere på Stadsteatern. Två av medlemmarna är muslimer, så de fastar.
Mm.
Det är väl det enda jag har märkt, tror jag.
Har de verkat hungriga?
Nej, jag var sen när de berättade om det sådär att de inte får äta något på hela skoldagar och sånt där, att de går upp klockan 4 på morgonen och ändå klarar av hela, alltså jag blir helt shit, gå upp klockan 4, klara av skoldagen utan att äta någonting, och så frågade jag så här, äter man då mer liksom på natten så att man klarar sig sådär? Nej, det är en ganska vanlig måltid, jag skulle aldrig klara det.
Men du förstår Hilma, när de bor i Sverige så är faktiskt fördelen att den här tiden är, alltså man börjar fasta när solen går upp. och avslutar när solen går ner. Mm. Och den här tiden är så kort i Sverige, så de som bor i Mellanöstern, de har betydligt längre. Mm. Alltså dagen är betydligt längre, men det här är alltså en vana sak. När man liksom börjar och tidigt så vänjer man sig vid det. Men det är,
ja,
det är en svår press för
många. Ja, men det är en, alltså, är man van att göra det så tror jag inte att det är några problem. Men jag skulle dö första dagen.
Nej, just det.
Ja. Ja, hur svårt är det egentligen?
Ja, jag är inte muslim själv, men jag känner ju många muslimer, och de flesta jag känner, de fastar inte så. Jag har märkt inte så mycket av det där. De vill inte fasta, de orkar inte med det. De är troende på sitt eget sätt och de vill inte fasta.
Mm. Ja, jag har ju sett både och. Alltså, jag hade förut tolkbyrå, och då hade jag många tolkar som var fast, som fastade från, och oftast var de från Jugoslavien då, muslimer. Men det påverkade ingenting. Alltså, de är ju, de har en viss tro, och de liksom, och så äter de liksom på tidigt på morgonen en rejäl måltid. Och så håller man sig. Det är mest liksom, det är törsten som är problem oftast. Man blir mest törstig än hungrig faktiskt.
Får man inte dricka? Eller?
Nej, man får inte dricka. Man får inte röka. Man får inte äta.
Så man det får liksom inte använda hudkräm och läppsyl och sånt där.
Det finns väldigt mycket som man inte får. Det ska vara liksom absolut rent. Mm. Alltså. Och, då, och det är alltså från just när solen går upp tills solen går ner. Så det, den här tiden är. Och bryter du så.
Mm. Det är allra bäst när det infaller så här vid midvintertid.
Ja, just det. Då är det perfekt för att det är väldigt kort. Ja.
Mm. Vi får hoppas att det ändå dröjer ett tag tills det blir midvintertid. Mm. Jag tänkte fråga om en annan historia som jag snappade upp, nämligen en ammande mamma i Uppsala som var ute på restaurang och blev avvisad från restaurangen, eller visad till ett annat rum, men då kände hon sig så kränkt så att hon gick därifrån när hon ammade.
Det här faktiskt har jag mött även i andra länder. Jag hade själv nämligen barn som var bebis, så jag var i Italien och jag hittade ingenstans att liksom bara vara där. Och sen skulle jag amma mitt barn och direkt var de på mig. Alltså inte, och här har jag aldrig upplevt det här, men där var de väldigt så här direkt. Att, signorita, där är dörren liksom. Så det fanns liksom inget hänsyn. Men alltså att de gör det här, jag vet inte, det kanske börjar komma liksom från andra, alltså
en del av globaliseringen
att man inte får göra det, men jag har alltid uppskattat det här att just i Sverige att det är så enkelt liksom, att ta det är en naturlig sak liksom, man sitter och ammar sitt barn, men sen är folk själva liksom oftast väldigt mån om att de inte sitter och liksom och försöker täcka sig och ha lite mysigt och en liksom lugn och ro stund, ett privat stund alltså tillsammans med sitt barn. Men jag tycker inte att det är rättvist att liksom utvisa dem från restaurangen bara för att de sitter och ammar.
Nej, jag säger bara...
Hon blev inte utvisad, ursäkta.
Nej, men visa till ett annat rum. Jag säger bara, nu kommer jag svära i radio, men fy fan vad vidrigt. Det är inte sant, det här får inte förekomma alltså. Man ska kunna sitta och amma sitt barn utan att bli visad till ett annat rum. Det är väl ingen som... Vadå, tycker man att det är generande så får man väl titta åt ett annat håll. Det är helt sjukt.
Säger Hilma, vad säger du Josef?
Ja, jag håller med 100% med Hilma, därför att det där gäller ett barn som behöver mat.
Mm.
Och sen att hur kvinnan beter sig, det är en annan sak. Men barnet behöver mat. Och det är spädbarn som behöver mat, så strunt i resten. Hon behöver mat. Jag sitter där och ammar mitt barn. Mm. Hon behöver mat, men slut.
Mm. Generationspanelen var bestämd på den punkten. Tack alla tre för att ni kom hit. Josef El-Khoury, Laleh Maghounaki och Hilma Lundvall.
Tack själv.
Tack själv.